Amen, varsågoda och sätt er. Tack ska ni ha för en helt underbar lovsång. Och hälsningar från Borgo och konferensen som vi hade förra veckan. Det var en fin konferens på många sätt. Kanske speciellt det att vi fick se så många asylsökande vara med i vår gemenskap i år. Det var något alldeles speciellt. Jag vet inte, det måste nog ha varit över ett hundratal. Det kom ju en buss här från Österbotten och sen kom det en buss från Västra Nyland. Och sen var det en hel del andra också som var med och berika gemenskapen. Det känns som att det är länge sedan vi har setts och då har vi haft liksom paus, bara ett veckoslut. Men så roligt att få se er igen och att få tala till er. 2018 så kommer att gå till historien. Säkert har många orsaker, men om jag tänker på Finland så tror jag att vi kommer att minnas 2018 som det där året när vi hade en exceptionell vinter och vi hade en exceptionell vår och försommar. Inte sant? Från december till april så fick vi nästan dagligen nederbörd i form av snö. Och när man vaknade och tittade ut genom fönstret på morgonen så kommenterade jag så väldigt ofta: nej men snöar det idag igen? Och vi liksom förundrades över hur mycket snö, Gud, har du där uppe i dina förråd? Har det aldrig slut? Men vi vill gärna ha en sån där vinter igen, eller va? Rediga vintrar ska det vara i Finland och det älskar vi. Men nu, några månader senare, så har vi en extrem torka. Märkligt. Inte en droppe regn så långt ögat når. Men var lugn, jag tror att regnet kommer efter den här predikan. Om du gillar det eller inte, så kanske det kommer till midsommar. Men vi är ju många som har gillat den här värmen och solen. Vi vill gärna ha ordentliga somrar också i Finland. Men till och med vi så förstår att nu är det inte bra. Nu mår inte vår natur bra längre. Och speciellt bönderna så är bekymrade. Ingenting växer. Och det är ju tur för den som har 3 gräsmattor att klippa. Men för den som har sått någonting i marken och hoppas på en skörd i höst så är det bekymmersamt. Sådden den torkar bort och det blir ingen frukt. Och träd, buskar så vissnar. Om du tittar där ute så ser du det. Vi håller på febrilt hemma i Kvävlax och försöker rädda några tujor, en stor gran och några sån här tallar som vi har som insynsskydd och vi vill inte liksom missa det där. Så det är första hjälpen nu nästan dagligen för att hjälpa upp torkan. Och det har varit någonting som fattas, eller vi ser det väldigt tydligt att det är det här livgivande, det här flödet av vatten som saknas i vår natur nu. Och jag tänkte så här att det går en tid att köra på vinterns överflödande välsignelser. Men det går inte i längden. Det tar slut en dag om det inte blir påfyllnad. Och så här kan det se ut i ditt och mitt liv också ibland. Och vi kanske tycker att det blir lite, det torkar in lite. Och i synnerhet så här på sommaren inför semestern, när man har kanske kört ett helt år. Du har gett ut på arbetsplatsen, du har gett ut i skolan, i studierna, du kanske har gett ut av dig själv i församlingen. Och man kan börja känna så där att liksom nu börjar det lite så där kännas att det skulle behövas lite påfyllnad eller det börjar sina lite. Och när det här andliga livet börjar sina så blir det lite så där som i naturen. Det blir lite så här brunbränt och kanske lite färglöst och kanske lite knorr, eller det knakar och det knorrar. Och ni vet när man det där stiger på torrt virke så bara knastrar det under fötterna på en. Och det där, vi kanske känner att nu har vi energi. Kanske inte ens så det räcker för oss själva och än mindre åt andra. Och det där frukten i våra liv, den blir ganska mager. Och jag tror att det säkert finns någon här som upplever någonting av det här nu. Att torkan har liksom slagit lite till i ditt liv. Och det känns lite så där segt och det där att det skulle behöva hända någonting. Och om du inte, jag vill uppmuntra dig och jag vill... Ja, jag vet inte om det är tröst att jag säger det, att de här perioderna så kommer och går också i en troende människas liv. Och är du inte där eller känner igen det så det här så är det, tror jag ändå att du får du ska få några redskap ikväll med dig. Du ska få några verktyg att ta med dig som du kan behöva en dag. Men ibland så är det så här, precis som vi har upplevt det här året, att himlen är liksom vidöppen över oss och det bara strömmar välsignelser ner över oss och vi behöver liksom inte göra någonting. Och sen finns det andra perioder i våra liv när vi kanske står där och tittar upp mot himlen och frågar att Gud, var är du? Att var är regnet över mitt liv? Och jag vill ge dig ett par bilder den här kvällen som du får ta med dig hem. Och den första så den hämtar vi i andra kungaboken kapitel 3. Berättelsen eller omständigheterna här så är den här. Att kungen i Israel så kallar på kungen i Juda och kungen i Edom. För att de tillsammans med honom ska dra ut mot kungen i Moab som har gjort uppror. Så Israel kallar in förstärkning för att möta den här kungen i Moab. Och det som vi ser här, jag ska alldeles strax läsa några verser, men det som jag ser här, det är att det finns ett väldigt tydligt uppdrag. Det finns en strategi för hur man ska gå tillväga och det finns en enhet, det finns en överlåtelse till visionen, om vi vill använda det uttrycket, överlåtelse till uppdraget. Så här läser jag i vers 7. Kungen i Israel frågar, vill du gå med mig för att strida mot Moab? Kungen i Juda svarade, ja, jag går med. Jag som du, mitt folk, ni får ta bort den där bilden, den kommer senare. Jag går med. Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Jag går med. Och det finns den här liksom överlåtelsen. Att vi står tillsammans med dig, vi kommer att störa dig. Och det finns också en väldigt klar strategi. Han frågade, vilken väg ska vi dra ut? Han svarade, vägen genom Edoms öken. Jag bara nämner det här i förbifarten. Det här kunde man undervisa mer om på någon ledarskolning eller bibelstudium. Men i alla fall, de vet vad de ska göra. Och de står enade tillsammans. Och så drar de iväg, de här tre kungarna. Men de kommer inte så speciellt långt. Så står de plötsligt inför oväntade problem. Det finns inget vatten. De har ingen tillgång till vatten. Och i vers 9 så läser jag att de drog ut Israels kung, Judas kung och Edoms kung. Men när de vandrat omkring i 7 dagar så fanns det inte längre något vatten. Varken för hären eller för djuren som de förde med sig. Så det här är ganska så här prekärt läge som de hamnar i, förstår vi. Att det finns inte tillgång till det här livsviktiga, livsnödvändiga vattnet. Varken för djuren eller för hären, för folket. Så plötsligt så hotas de allesammans trots sin fina strategi och det här, det som de liksom står enade i, så hotas de plötsligt av undergång. Och det är kris i lägret. Och kungen i Israel, han blir väldigt bekymrad. Och han förstår att om inte de får vatten, de här männen får vatten att dricka, så det där, så orkar de ju inte strida. Utan det är väldigt stor risk att nu är det de som hamnar i fiende hand. Och det är väl lite av panik, kan jag tänka mig, att man skulle drabbas av i ett sånt här läge om man står som ledare i en sån här utmaning. Och den här kungen i Israel, han börjar faktiskt lite skylla på Gud som har ställt till det här. Och det går väldigt lätt när torka drabbar oss att vi tappar perspektiven över Guds godhet, som vi sjöng om här och som är den verkliga sanningen om Gud. Och som jag bad i min bön, vi kommer att få se det en dag när vi ser honom face to face, att han verkligen är allt igenom god. Men det går lätt när man drabbas av lite så här av brist på vatten, andligt torka, livet lite torkar in, att man tappar perspektiven och kanske börjar skylla på Gud. Det går också lätt att man blir blind för lösningarna. Josafat, som var kungen i Juda, han håller hjärnan, eller huvudet kallt och hjärtat klart. Och han får en tanke. Men finns det då ingen profet i Israel så att vi kan fråga Herren genom honom? Kanske vi ska fråga Herren. Och de börjar fundera att var kan vi söka hjälp? Att finns det någon profet här som skulle kunna komma med ett ord från Herren i vår utsatta situation? Och så kommer man på att det finns ju den där Elisa, profeten Elisa. Tänk om vi skulle gå till honom. Och hos honom är ju Herrens ord, är det någon som säger. Så de här kungarna, de söker upp profeten Elisa. Och man kan ju inte påstå att de får ett speciellt varmt mottagande av honom. Han är ganska kantig, han är ganska vresig, eller sådär, lite sådär. Som profeter ibland kan vara. Men hur som helst så lyssnar Elisa till dem. Och när han har lyssnat färdigt så säger han: kalla på en harpospelare. Va? Kalla på en harpospelare. Mitt i kriget, mitt i det att folket håller på att gå under, så ska Elisa sätta på Spotify eller en CD in i CD-spelaren och sjunga lovsånger. Att vad menar du, Elisa? Att det är ju allvarligt läge, det är bråttom. Fienden så är här och kan anfalla oss när som helst. Och du ska sjunga lovsånger. Men Elisa, han ska ha sin harpospelare. Elisas hälsning till både kungarna och till oss här idag, så tror jag den här: att stilla era själar. Bli stilla inför Herren. Att lugna ner er lite. Och när vi har svårt att se någon utväg, så det bästa vi kan göra, det är att bli stilla inför Herren. Låta själen gå ner lite i varv för att vi ska kunna lyssna in Herrens ord. Men vi vill ofta ha de där snabba lösningar. Men det får aldrig bli så bråttom att vi inte har tid att stilla våra själar och lyssna in Herren. Och jag tänker på alla de gånger som jag själv har varit i sådana där situationer. Jag tycker att kanske sinnet har varit betryckt eller på något sätt så här svåra omständigheter. Och så har jag satt på lovsångsmusik och så har jag fyllt hela huset hemma skruva upp volymen ordentligt. Det kan man göra när man är ensam hemma. Och det här, och bara liksom tagit in Guds perspektiv. Tagit in liksom storheten och majesteten i vår Herre och frälsare. Lyft hans namn. Och vet du, när jag har lyft hans namn i lovsång och tillbedjan, så har det inte dröjt så länge, så har också sinnet och blicken lyfts. Och jag tror att du har varit med om det. Och jag har också många gånger i själva vårt samtal, så har jag uppmanat människor att fyll ditt sinne med lovsång och tillbedjan. Sätt på lite lovsångsmusik och det här, och ta in det här Guds perspektiv. Så det kan du ta med dig. Men det här, det som vi ser här att Elisa gör, vi kan läsa från vers 15, kapitel 3, vers 15. När harpospelaren spelade kom Herrens hand över honom, och han sa: så säger Herren. Nu kan vi ta det där. Gräv grop vid grop i denna dal. För så säger Herren: ni ska inte märka någon vind eller se något regn, men ändå ska dalen bli full med vatten, så att både ni själva, er boskap och era andra djur får att dricka. Gräv grop vid grop. Och ni ska inte märka varken vind, ni ska inte se något regn, och ändå så ska ni få vatten, vad ni behöver, både för er själva och för boskapen. Gräv grop vid grop. Och jag kan se hur de här ögonbryna höjs igen, både hos kungarna och hos folket. Det här är ett folk som försmäktar av törst. Och så får de uppmaningen att de ska börja gräva. Först ska de sjunga lovsången och sen ska de gräva. Och det är tungt, det är svettigt, det är mödosamt att gräva. Och de tänker säkert tillbaka på de här berättelserna de har hört om Mose när han slog på klippan och så fick de vatten. Gud gav vatten på det sättet vid det tillfället. Gud, varför kan du inte göra det nu? Varför kan du inte bara liksom öppna himlen över oss och låta ett regn regna ner över oss? Att varför ska vi börja gräva? Men de gräver grop vid grop, precis som profeten Elisa hade sagt. Och inte ett moln syns på himlen. Och när de ligger där på natten, kanske vakna och funderar att ja, hur går det här? Så hör de inte en droppe regn smattra mot tältdukarna. På morgon när de vaknar och kliver ut och viker upp tältdukarna, så ser de en dal som är fylld med vatten. Överallt vatten, vatten, vatten. Inte en enda droppe föll från himlen, och ändå så har de allt det vatten som de behöver. Och här är det som jag vill att du ska se. De bodde på vatten utan att veta om det. De bodde på vatten och de visste inte om det. De höll på att gå under av törste, och de hade vattnet under sina fötter. Så lösningen, den fanns närmare än vad de själva förstod den här gången. Och när de grävde, så då öppnade sig ju de här källsprången. De grävde upp källorna. Så de hade väntat vatten ovanifrån. Men när de böjde sig ner och grävde, så då frigjordes de här vattenkällorna som fanns där underifrån. Och ibland så står vi också och spanar mot himlen. Jag tänker, Gud, det där regnet skulle vi vilja gärna se. Ett sommarregn, andligt sommarregn eller andligt vårregn. När Gud kanske vill uppmana oss att gräva. Att böja oss ner och gräva. För att de här källsprången som finns där inifrån ska få frigöras. Och de här andliga välsignelserna som vi upplever ibland. Kanske vi är på konferens, kanske på en EC-konferens. Eller härliga möten. Eller det här starka upplevelser som vi kan få ha. De är viktiga. Men du kan inte leva enbart på de där andliga liksom kickarna eller de där upplevelserna som du får vara med om. Du behöver lära dig att gräva fram de här källsprången och själv få tillgång till vattnet. Och speciellt skulle jag vilja uppmuntra er som är yngre, som kanske en dag flytta från Vasa. Kanske ni åker och studerar någon annanstans. Eller åker och jobba, sommarjobba. Eller annars får fast tjänst någon annanstans. Och kanske inte hittar en andlig gemenskap som du tycker är levande och dynamisk på det sätt som du skulle önska. Och du kanske saknar Sion församlingen i Vasa. Det hoppas vi ju. Och vi hoppas ju att du hittar en levande gemenskap. Men vet du, vi kommer in i lägen i våra liv ibland när vi tycker att det är lite torrt runt omkring oss. Men jag skulle vilja säga så här. Att kom ihåg, din tro behöver inte gå under. För det. Vart i världen du än kommer så bor du på vatten. Hörde du vad jag sa? Vart än du skulle komma i världen och liksom omständigheterna skulle tyckas väldigt torra och liksom tråkiga och det här livlösa, så bor du på vatten. Källorna finns alltid under dig. Men vi behöver gräva ibland. Och ibland så kostar det på lite mer. Jag vill ge en annan bild. En svensk pastor och författare, Thomas Sjödin, han har skrivit flera böcker. Och i en av de här böckerna så berättar han om ett tillfälle när han och, jag tror att det var hans bror, det var i alla fall två pojkar som var med pappan ut i bärskogen. Och det var väl så där som barn, när man tar dem med ut i bärskogen, det är roligt en stund. Sen blir det tråkigt, ganska fort blir det tråkigt. Och de börjar lite gnälla och klaga. Och de var törstiga och det var det ena och det andra. Men framförallt det där att de var törstiga. Att de liksom, de ville hem och få någonting att dricka. Och pappan hade inte hämtat något vatten med sig. Och plötsligt så säger pappan: "Shh. Lyssna. Det ska finnas en källa här någonstans." Och pojkarna står riktigt stilla och lyssnar. Och plötsligt så ser de hur pappan böjer sig ner. Och så börjar han gräva. Och så gräver han bort lite bråte, lite ris och kvistar och lite mossa. Och så frilägger han en källa. Och alla vi som har bott på landet eller vandrat i skogen, så vi har hittat de där källorna ibland. Och det är något alldeles speciellt att få dricka friskt källvatten. Det är otroligt hur friskt det kan vara, fast det ligger kanske mitt ut i ödemarken, tänkte jag säga. Mitt ut i naturen. Och pojkarna får dricka källvatten. Och han säger så här, Thomas Sjödin: "När livet håller på att torka ihop, när jag känner att jag inte orkar gå en meter till, då hör jag pappans ord. Källan finns här någonstans." Men det kanske finns lite bråte som behöver rensas bort. Kanske lite ris, kanske lite mossa. Saker och ting som har kommit emellan. Och du får fundera själv, att finns det bråte som har kommit emellan i ditt liv? Saker som har lagt sig ovanpå källan. och som kanske behöver städas bort. Kanske synd, kanske besvikelse, kanske bitterhet, kanske stress, kanske snedvridna prioriteringar, vad det nu kan vara. Men ibland så behöver vi det där rensa för att det där källsprånget ska frigöras. Jag kan ge en hälsning till från pappa Sjödin. Ni som har läst hans böcker och känner honom så vet att den familjen har gått igenom jättetuffa utmaningar. De har bäddat ner två av sina pojkar i graven. Och under många år så stod de vid pojkarnas sida och kämpade mot en sjukdom som till slut vann. Och det här tog deras pojkars liv. En familj som har gått igenom otroligt tuffa saker. Men som ändå vet var källan finns. Och vet vart de ska gå. Och han säger så här. Böj dig ner. För det bästa i livet missar man om man alltid står rak. Det bästa i livet missar man om man alltid står rak. Och ibland så avundas vi de där raka ryggarna. Men det kan hända, och jag vill bara uppmuntra dig med det. Det kan hända att du hittar en källa. Också då när ryggen är böjd. Så ta till dig den hälsningen. Jag vet att jag har berättat det här. Men jag ska kort nämna om det igen. När jag själv gick igenom en ganska lång period. När jag tyckte att nu torkar livet in. Och jag var ganska desillusionerad. Kände mig ganska vilsen och borttappad. Och undrade många gånger att Gud, liksom, vad menar du? Var finns du? Och jag gick fram till förbön en gång. När jag kände den här otroliga på något sätt törsten i mitt liv och torkar. Och den här pastorn som bad för mig, så han hade också en profetisk gåva. Och han bad så här, för henne tillbaka till källan. Och jag minns att jag tyckte att det var liksom så fel bön att be. För jag tyckte inte att det var där problemet var. Jag tyckte att problemet var hos Gud. Som var så tyst i mitt liv. Men det märkliga är att någonting hände efter den där bönen. Det lades ner en ny längtan, en otrolig hunger och törst i mitt liv. Att sätta mig ner, att sätta mig vid Jesu fötter. Och sitta ner med Jesus. Sitta ner med Guds ord, med Bibeln och läsa och gräva. Och gräva och gräva och äta och dricka. Och ju mera jag drack in av Guds närvaro, ju mera jag åt av Guds ord, desto mera växte den törsten som det här sa att jag vill ha mera och det finns mera att få. Och jag fick uppleva, det var som att bli född på nytt en andra gång. Otroligt att liksom få bli så förnyad i det här, både kärleken till Jesus och liksom få en levande bibel igen och det här, få en ny dimension i bönen som har betytt så otroligt mycket för mig. För henne tillbaka till källan. Jag vet inte, kanske du också behöver att någon ber den bönen för dig. Att för mig tillbaka till källan. Jag vill bara nämna kort här. Några sådana här källor som finns att dricka ur. I första Mosebok 26 så läser vi om Isak, hur han grävde upp sin fars gamla vattenbrunna som hade blivit igenfyllda av filisterna. Men han grävde fram dem och så gav han samma namn åt dem som fäderna hade gett dem. Vi kan ta den där nästa bild där. Jag har bara satt ner några av de här sakerna som det här kan få bli, eller som är källor. Det är källor om vi liksom gräver undan lite bråte för att hitta dem. Och det ena, det här är Guds ord, det är Bibeln, som jag nu berättar om från mitt eget liv, att jag riktigt fick en ny kärlek till. Och när du äter och dricker ur Guds ord, så händer någonting. Då växer sig rötterna djupa. Och när det blir andliga torra tider, då är det och torka över huvudet, så är det liksom, det är de träd som har djupa rötter, de växter som har djupa rötter, så det är de som klarar sig. Och det här är, skulle jag så vilja ge med till er, att gräv djupt i ordet, för då växer rötterna och då står du stadigt, vad som än, liksom, hur det än blåser och stormar i livet. Och jag kan också ge ett tips, någonting som jag har märkt, om det liksom blir lite sån här småtråkigt med den här bibelläsningen. Prova att köpa en ny bibel. Eller kanske en ny bibelöversättning. Varje gång har det fungerat för mig. Det är så roligt att få börja läsa en ny bibel från början och få börja sträcka under igen och kanske skriva in lite kommentarer och så vidare. Och liksom på nytt få börja forska och gräva. Mm. Eller en ny översättning som kan ge liksom nya perspektiv åt Guds ordet. Så ett litet tips. Och det andra, det är bönens källa. Att sök stillheten, sök det här kanske avskildheten, kanske lite mindre Netflix, lite mindre sociala medier och lite mer det här att bara sitta ner och samtala med Herren, eller gå ut på bönepromenader i naturen i sommar, åk ut med båten och samtala med Herren. Och det tredje, tillbedjan och lovsång, som jag nämnde om här i början. Det där att fylla sinnet med tillbedjan, med lovsång. Fyll huset, fyll bilen. Fyll ditt sinne med det här Guds perspektiv. Och sen har jag nämnt det sista här, den helige andes källa. Ge utrymme och tid åt den helige ande i ditt liv. Bli vän med den heliga ande. Det finns så enormt mycket vi skulle kunna säga om den heliga ande. Jag upplever att vi har försummat den heliga ande väldigt mycket. Och vi behöver en ny upptäckt av den heliga ande. Och det kan hända, jag återkommer till det i någon senare predikan och undervisning. Men så här sa Jesus, det sista bibelordet. Vi kan sätta på den där sista bilden där. Så sa Jesus så här, på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Mm. Och när Jesus gick hem till fadern, så gav han, så sände han sin helige ande. För att den helige ande skulle vara det där levande vattnet, det strömmarna av levande vattnet i våra liv. Och vi skulle få leva våra liv, vårt kristna liv, vår troende liv tillsammans med den helige ande som kraft och som källa. Jag ska be att lovsångarna kommer upp här. Och vi ska be tillsammans. Men jag vill uppmuntra dig så här inför den här sommaren. Att ta gärna tid med ordet. Och ta gärna tid att sitta ner med Jesus. Umgås med Jesus. Sök stillheten. Läs kanske lite uppbyggelselitteratur. Det finns mycket, mycket god litteratur. Men gräv grop vid grop. Och din dal, den kommer att fyllas med vatten. För du bor på vatten. Ta den hälsningen med dig från den här dagen. Vi ska be tillsammans. Och vi kommer också att ha förbön öppna upp idag. Så här under låtsången så känner du att du vill att någon ber tillsammans med dig. Kanske som jag känner.